Då var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till, alltså där Lukas första kapitel från vers 46, det som kallas Marias lovsång. Då sa Maria: min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som bördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som var stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare i Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, det vi just läste kallas Marias lovsång. Av ängeln Gabriel så hade Maria fått veta att hon skulle få en son genom ett under av den helige ande. Barnet skulle inte ha någon mänsklig far. Och det här är ju enda gången i historien som en kvinna fött utan medverkan av någon man. Alla barn som föds av på naturligt sätt med far och mor föds lika sina föräldrar som syndare. Och det visar sig också snart i deras liv. Men det här barnet, det skulle vara heligt och kallas Guds son. Och därför hade heller inte döden någon makt över Marias son. För det heter ju i skriften så här: genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och på så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Men döden hade inte alls någon makt över Jesus, för han var helig och utan synd. Och det visar sig sen när Jesus dör på korset. Allt som händer under Jesu lidande, det är ju vad han tillåter. Han tillät vakten att gripa honom. Ingen kunde ta hans liv, utan Jesus gav sitt liv. Så som han hade sagt: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv, för att sen ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min far. Och sättet som Jesus stod på visar ju också att ingen tog hans liv, utan han gav det av fri vilja. Så när den romerske officeren som var ansvarig på platsen såg allt det som hände och såg hur Jesus gav upp andan, då sa han: så var då den mannen rättfärdig och Guds son. Och vi måste gå tillbaka till världshistoriens början och syndafallets dag för att förstå vad som hände. Och det har funnits en enda religion från världens begynnelse. Och kärnan i den enda sanna religionen, det är tron på frälsaren. Det är tron på Guds löfte. Och ett löfte kan man ju inte ta emot på något annat sätt än att man tror det, eller så tror man det inte. Ett löfte kan man inte göra. Det ställer alltså inga krav på oss på att vi ska göra något, utan vi tar emot det genom tro. Och det har varit den kärnan i den sanna religionen från världens begynnelse, och så ska det förbi till världens slut. En enda religion förkunnad av Gud till oss människor. Vi blir frälsta genom tron på frälsaren. Våra första föräldrar, de skapades till Guds avbild. Och vad menas med Guds avbild? Jo, de skapades heliga och rättfärdiga. Och döden existerade inte i Guds perfekta skapelse, och inte heller synd, lidande, smärta. Men Adam hade fått veta att om han åt av frukten på det förbjudna trädet så skulle han döden dö. Som heliga människor kunde Adam och Eva umgås med Gud som är helig. De var inte rädda för att närma sig Gud. Han är helig. De var också heliga och rättfärdiga. Men när våra första föräldrar syndade mot Gud så förlorade de sin helighet och rättfärdighet. Och de hade nu blivit syndare. Och de dog ögonblickligen den andliga döden. Gud hade ju sagt att om de åt av frukten på det förbjudna trädet så skulle de döden dö. Och de dog den andliga döden, och den kroppsliga och eviga döden skulle följa om ingen intervention gjordes. Att de dog den andliga döden, det märktes inte utanpå kroppen. Andlig död, det definieras som en andlig separation från Gud. Men det märktes senast i deras gärningar. De försökte gömma sig för Gud, och de försökte komma så långt bort från honom som möjligt. Och det är ju vad människor sysslar med än idag. Och med en liknelse så säger skriften så här: vi gick alla vilse som får. Och det här innesluter ju alla människor. Vi gick alla vilse som får. Gud sökte upp dem och kallade på dem. Och än idag så söker han upp det förlorade. För Gud hade en plan för dem, han har en plan för oss. Och den planen var en plan för hur han skulle kunna straffa synden och samtidigt rädda syndare. Gud gav dem ett löfte om en frälsare som skulle födas av kvinna. Så han skulle alltså vara människa. Och människan, han skulle vara mer än en vanlig människa. För människosonen skulle göra det som ingen människa förmår. Han skulle krossa ormens huvud. Han skulle alltså göra djävulens gärningar om intet och segra över döden. Men det skulle kosta honom blod. I det första löftet så sägs det att han själv ska bli huggen i hälen när han kom för att frälsa människorna från deras synder. Så hans blod, det var det dyrbara pris som han skulle få betala för att köpa oss fria från straff. Och från den här dagen så börjar våra första föräldrar vänta på uppfyllelsen av löftet. Våra första föräldrar och deras barn, de av deras barn som trodde, de väntade. De väntade frälsaren. Smärta och möda hade nu blivit en del av deras vardag, och de gick mot den kroppsliga döden, dock med ett hopp om att frälsaren skulle komma och ändra på deras situation. Döden hade kommit över alla till följd av att alla blivit syndare. Det här är någonting som är svårt för människor att förstå. Hur kan ett spädbarn vara en syndare? De har ju inte gjort något ont. De har ju inte gjort något brottsligt. Bibeln säger att barnen föds lika sina föräldrar. Kan en ren komma från en oren? Nej, inte en enda. Det läser vi i Jobs bok, som är Bibelns äldsta bok. Och skulle barnen födas heliga, så skulle döden inte ha någon makt över barnen. Synd visar sig också snart i tankar, ord och gärningar som inte är i överensstämmelse med Guds vilja. Och när människor syndar så är det ingenting främmande som sker. Utan när människor syndar så agerar de utifrån sin natur, även barnen. Alla människor är syndare. Och det är orsaken till att människor gör synd. Och det är orsaken till att alla människor dör. I Bibeln heter det att syndens lön är döden, och det gäller ju alla oavsett ålder. Och det är anledningen till att alla människor behöver en frälsare. Katolska kyrkan lär att Maria är syndfri och har en viktig uppgift som medhjälpare i Jesu frälsningsverk. Maria är den viktigaste personen för katolikerna, viktigare än Jesus, för de vänder sig till Maria med sina böner. Men Maria, hon slår undan hela det romersk-katolska maskineriet med ett enda ord. I sin lovsång så ger hon all ära till sin frälsare. Hon säger: min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare. Och vad innebär det? Jo, också hon var en syndare som behövde en frälsare. Och i sin lovsång så hör vi hur hon gläder sig över att de forntida löften om frälsaren nu skulle gå i uppfyllelse. Och så blev det också. Innehållet i det första löftet som Gud gav till våra första föräldrar Adam och Eva, innehållet i löftet om frälsaren utvecklade Gud under Gamla testamentets tid så att Guds folk till slut hade en ganska detaljerad eller en mycket detaljerad bild av frälsaren som skulle komma, så att de med säkerhet kunde identifiera honom. Så Gamla testamentets förutsägelser är liksom hans ID-kort, ID-handling. Profeten Jesaja talar om frälsaren mer än 700 år i förväg så här: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och den här profetian understryker att frälsaren ska vara unik. Han ska komma utan medverkan av någon man. Det är ju någonting som skymtar även i det första löftet om kvinnans avkomling som ska krossa ormens huvud. Han ska komma utan medverkan av någon man, och något sånt har aldrig hänt tidigare, kommer aldrig att hända i historien. Hans namn Immanuel, det är inte tilltalsnamnet, så man kan inte fråga varför heter han inte Immanuel då. Immanuel är en beskrivning av personen, och Immanuel betyder Gud med oss. Och det är inte bara ett budskap om att Gud står på vår sida, utan att han är Gud med oss på ett särskilt sätt. Ordet blev kött, heter det Johannes. Guds son blev människa. Jungfruns son är Gud och människa i en person. Och Jesaja utvecklar det lite utförligare i nästa profetia. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Och så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Och återigen är alla de här namnen beskrivningar av personen. Så barnet som ska födas inte bara kallas mäktig Gud, utan han är mäktig Gud. Han är ett under. Och så kommer då Jesajas kollega Mika och kompletterar med att förutsäga att barnet ska födas i Betlehem. Och efter lång väntan så hade nu tiden kommit för att löftena skulle gå i uppfyllelse. Ängeln Gabriel blev sänd till Josef, som stod i begrepp att ta Maria till hustru, och så blev han också sänd till Maria själv. Josef skulle inte bli far till barnet, men det var viktigt att han tog Maria till sin hustru för att barnet skulle få arvsrätt till Davids tron enligt lagen, så som profetian sagt. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Och ängeln sa också till Josef vilket namn han skulle ge barnet: du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det här är kanske den kortaste sammanfattning som kan ges om Jesu uppgift. Han kom för att frälsa oss från våra synder. Och det var ju förutsagt redan i det första löftet som Gud gav till Adam och Eva. Ängeln kom också till Maria med en hälsning, och så här återberättas händelsen i Lukas evangelium. Ängeln Gabriel blev sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: gläd dig, du som fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Och då sa ängeln till henne: var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne: den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Och efter ängelns besök så skyndas Maria iväg till sin släkting Elisabet. Och vi får veta att Elisabet talar under inspiration av den helige ande när hon hälsar Maria. Och det är viktigt, en viktig information. För vi hör att Elisabet kallar henne Herrens mor. Så det är ju rätt och riktigt att säga så om Maria, hon är Herrens mor. Det sa Elisabet under inspiration av den helige ande. Så Maria är inte mor bara till en mycket speciell person, utan hon är mor till Herren själv. Hon är Herrens mor. Och Maria brast sen ut i den lovsång som vi börjar med att läsa. Gud hade utvalt en mycket fattig och enkel flicka att bli mor till världens frälsare. Och då kan man ju undra, varför gör han så? Varför inte välja ut en prinsessa till en sån person som faktiskt är utlovad från världens begynnelse? Så att han kunde födas under de allra bästa omständigheter. I ett slott, omgiven av de bästa läkarna, bästa barnmorskorna. Omgiven av en stark vaktstyrka som försvarar mot alla fiender. Gud kunde väl ha ordnat något bättre för honom. Varför inte låta honom läggas i siden och sammet? Varför denna enkelhet? Varför denna utsatthet? Varför denna fattigdom? Ja, när det gäller Jesus så heter det så här: människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och när det gäller församlingen av kristna så är det ju samma sak. Och då heter det så här: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och allt det vi nu talat om, det återspeglas i Marias lovsång. Hon berömmer sig av Herren. Hon behöver en frälsare. Hon förlitar sig på frälsaren. Hon gläder sig över att löftena till fäderna nu skulle gå i uppfyllelse. Hon tar inte anstöt av enkelheten och fattigdomen, utan det är ju någonting som bara är väntat från vår nådige Gud, som ger sina gåvor till enkla och fattiga, men skickar bort dem som har stolta hjärtan. Min själ upphöjer Herren, och min ande jublar över Gud, min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som bördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare i Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid. Så har han lovat, så som han har lovat våra fäder. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du lät dig födas som ett barn, för att träda i vårt ställe och betala hela vår skuld inför Gud. Vi tackar dig för din uppståndelse som visar att du segrat över synd och död och gett oss ett fast hopp om evigt liv. Och vi väntar nu ivrigt din andra ankomst i härlighet. Kom snart, Herre Jesus Kristus. Amen.